Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Jag tror att jag har blivit en mer ödmjuk person av att få barn. Kanske inte allt märks, men jag tror det. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vattnet går. Jag är skitglad att ni har hittat hit. För er som är helt nya så är det här en podcast som handlar om graviditet och förlossningar. Och ja, alla känslor och upplevelser som följer med det helt enkelt. Jag heter Nina Johansson, eller faktiskt om du lyssnar på det här efter den 20 juni så heter jag Nina Campioni, för då har jag precis gift mig. Da-di-da-di-da. Så kan det gå. I detta avsnitt så möter vi Cissi Wallin som är medieprofil och flitig debattör. Hon fick för ungefär 4 månader sedan Lille Helmer som också faktiskt var med i studion när vi spelade in. Himla mysigt var det. Den tredje rösten som ni kommer höra ibland är Gudrun Abascal, grundare av BB Sofia, som hjälper till att reda ut lite saker som jag helt enkelt inte förstår under programmets gång. Vi kommer här prata om foglossningar, psykiska sjukdomar och annat spännande. Nu kör vi!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Cissi Wallin, nu sitter vi här med lilla Helmer i famnen och
ja.
Han äter och är jättetyst och gosig.
Ja, vi får inte säga för mig. Vi får inte jinxa det här.
Nej, precis.
Han kan bryta ihop, men vi hoppas inte det.
Vi håller i tummarna. Ja. Just nu ser det supermysigt ut. Har du alltid velat ha barn?
Nej, absolut inte. Jag kommer från en liten stad, Uddevalla, på västkusten som är sådär 50 000 som Falun eller Nyköping. Sådär. en så kallad mellanstor svensk stad då kanske. Och där var det ju väldigt många som, framförallt tjejer då, som började snacka om barn redan så här, på högstadiet. 8-9, så, jag vill ha barn, jag vill ha många barn. Och nästan började peka ut så här, i skolkatalogen vem de ville ha barn med. Men jag var liksom helt anti, jag var ju ganska udda, jag var ju en outcast liksom då. Också kanske man ska säga, så att mer än vad jag är nu. Så det var så här, jag ska fan inte ha några barn. Så jag tror jag var ganska en så kallad late bloomer. Jag blev inte så ansvarsfull och vuxen och brådmogen så fort, utan jag mellan så här 18 och 27 kanske så var jag ganska barnslig. Alltså det kan jag fortfarande vara, men väldigt självcentrerad, väldigt mycket så här karriär, mitt liv. Jag och min nuvarande man då, vi träffades när jag var 27. Vi reste väldigt mycket första så här, 1,5 åren. Och tänkte väl att barn kan vi ta sen, men det var ingenting jag liksom gick och hade en så här verkande längtan efter. Så det kom faktiskt väldigt, det kom när jag var 28 kanske, 2 år sedan, att jag började tänka på så här, att det verkligen blev en sak som jag gick och tänkte på.
Kom det bara smygande eller var något särskilt som hände? Eller?
Nej, det kom, jag fick brorsbarn då. Mm. De är 3 och 5 nu och de har jag hängt med en del. Och då får man ju, det är ändå ett steg närmare än om det bara är ett random barn. Liksom,
på. Det är stor skillnad, jag kände också det verkligen.
Och det är inte så många av mina kompisar som har haft, eller som har fått barn innan mig. En del, men inte de som står absolut närmst. Sådär. Så att, jag tror att det handlar mycket om att jag träffade rätt person.
Mm.
För mitt ex ville ha barn. Han var äldre än mig också, men då var jag mer tveksam. Och han är en jättefin människa, men vi var inte så här kompatibla med varann.
Mm.
Så nu har han gift om sig och har bonusbarn och kommer säkert få egna liksom, biologiska barn. Och han är jätteglad att jag har gjort det här. Så att, det handlar väl lite om timing också, tror jag.
Absolut.
Att man träffar en människa som man känner att det här skulle man kunna köra den grejen.
Mm. Hur planerad var Helmer då?
Alltså, det är väl så kul när man pratar om det där, för att många säger, nej, vi planerar inte alls. Men jag tror många, eller vad jag har hört, så har många gjort som vi gjorde. Att jag slutade äta p-piller i april förra året. Då var vi i New York och körde en vård där. Och hade gått hos, tagit bort cellförändringar, haft cystor. Och trodde överlag att jag skulle ha ganska svårt att bli gravid. Jag vet inte, jag hade bara fått för mig det. Eftersom jag aldrig hade blivit gravid innan. Och du vet, man har haft oskyddat sex och det har aldrig hänt något. Och bara, nej, men det kanske är svårt för mig liksom. Så då gick jag till en gynekolog där och hon sa så här, men sluta med dina piller, jag har käkat Seracet heter de i 10 år. Och det kan ta ett år innan du blir gravid. Så börja, för vi sa det, men vi kanske kan tänka oss att liksom aktivt försöka, alltså bara pricka in de här ägglossningsdagarna i höst då. Alltså nu hösten som var. Men jag slutade äta de här pillerna och köpte så här ägglossningsstickor i alla fall på apoteket. Och tänkte att ja, men vi använder de här stickorna som preventivmedel med viss reservation för att det kan bli ett barn, men ändå ganska liten chans. Liksom. Och så rensar jag kroppen på de här hormonerna. Så då körde vi det. Det var försommar, det var jättevarmt i New York. Vi drack rosévin, vi hade kul, vi festade mycket. Och låg mycket. Och då tog jag de här testerna, som aldrig visade när jag tog dem typ en gång i veckan att jag hade ägglossning. För jag har aldrig haft så här jätteregelbunden mens och så. Så att vi körde ju på.
Mm.
Så sen så blev jag ju gravid typ, jag slutade äta dem i april. Jag blev väl gravid sista veckan i maj, tror jag.
Shit!
Uppenbarligen.
Ja, precis.
Utan att fatta det.
Exakt.
Så att ja, han var väl kanske mer undermedvetet planerad än att vi verkligen satt oss med en kalender och sa, nu ska vi. Utan vi hade ju tur då, får man säga. Som hade så pass lätt
och så var så kompatibla liksom.
Ja, verkligen. Så att det var en chock. Men också så här en glädje över att oj, fan, det här var coolt att det gick så lätt.
Mm. Det lät, exakt som i mitt fall faktiskt.
Asså, berätta.
Vi var precis likadant att vi bara, ja men till hösten någon gång.
Hösten,
för då hade vi
bra.
Inplanerat också att vi skulle åka roadtrippa i USA i en månad. Så bara, du är perfekt där efter vi kommer hem. Jag blev också gravid 7 dagar efter jag har slutat äta p-piller.
Oh my god. Men gjorde du test och kollade om du hade ägglossning eller?
Nej. Nej. Hade verkligen, vi tänkte bara, så som du sa, jag slutar med p-piller, rensar kroppen från de här konstiga hormonerna.
Ah.
Och sen så också så här, jag tror inte heller att jag skulle ha så enkelt. Jag var lite äldre, har också aldrig varit gravid. Så. Men nej, det kan tydligen gå superenkelt
det
också.
Det kan det, och man får vara. Jag var inte deppig eller någonting, jag vet att det hade gått så fort. Jag var nog mer, Linus var coolare liksom. Han var så shit vad kul, nu kör vi. Och jag var lite mer, ja men det här, va? Nu var jag inte med här på riktigt. Alltså jag var väldigt chockad faktiskt. Mm. På ett väldigt naivt sätt, för jag borde ju fatta hur barn blir till. Men ändå, jag trodde någonstans
jo,
att det skulle
precis.
Vara svårt.
Ja, för man hör ju hela tiden om att det är inte så himla lätt. Och
nej.
Det går absolut inte på första försöket. Och som du säger, har man gått i 30 år typ och inte blivit gravid så.
Nej, men exakt. Jag har många kompisar som har gjort massa, men hyfsat många aborter och missfall och sådär.
Mm.
Jag tog ju ingenting för givet.
Exakt, samma här. Men hur misstänkte du och Var det att mensen inte kom helt enkelt?
Nej, eller? För min mens har aldrig varit regel. Eftersom jag har ätit de här p-pillerna i liksom många år så har jag ju haft lite halv, vad ska vi säga, av och till mens och av och till ägglossning. Så att det var inte det, utan det var att jag hade ju, som jag trodde då, ägglossningssymptom. Okay. Att nu kommer ägglossningen igång här. Så att hade ont i brösten, mådde lite illa. Ja, men du vet, som jag brukade må. Mm. Eller brukar må när jag får ägglossning eller mens. Så att då, det var i slutet på juni. Det var dagen innan vi skulle åka till Almedalsveckan. Jag skulle jobba där och göra massa så här konferensierjobb och grejer. Spela in podd och sådär. Så då hade jag ett graviditetstest från USA som vi hade köpt, som låg kvar hemma i necessären och skräpade. Och ägglossningsstickorna då. Så då gjorde jag först ett ägglossnings... Nej, så här var det. Först då gjorde jag... jag tänkte så här, fan, jag gör ett gravtest. Det är säkert ingenting. Jag var helt övertygad om att det inte var någonting. Mm. Innan har jag gjort graviditetstest och bara, jag är gravid, det har jag inte varit någonting. Så jag var så här, nej, det var... Linus hade precis gått till jobbet, det var en fredag, kom ihåg. Och klockan kanske var 8:30 på morgonen när jag gick upp då, för jag har hört att morgonkisset liksom är det bästa att just testa. Det. Mm. Så då kissade jag först på den gravidstickan och sen på ägglossningsstickan och la det här gravtestet, liksom, glömde nästan bort att jag hade gjort det. La ifrån mig det på golvet liksom, och satt och tittade på den här ägglossningsstickan och bara, ja, men nu ska jag nog visa, då kan jag ju berätta det för Linus sen att jag har ägglossning och så kan vi bestämma vad vi ska köra liksom. Vad kul! Så då kollade på den här stickan och då ska det ju vara, den här datorn ska det ju vara liksom antingen en rund ring, för då är det ju ingenting, eller så ska det vara en glad gubbe, tror jag, en jätteglad gubbe, då är det så här, nu har du ägglossning, tjoho. Är den lite halvglad gubbe, om jag minns rätt, så är det typ, du är nära ägglossning.
Mm.
Men det var ju, nu kommer jag fan inte ihåg om det var positivt eller negativt, men i alla fall, jag bara, ja, okej, så här var det, för nu har jag kommit ihåg. Så jag sträckte mig då och kom på att jag har gjort ett gravtest och tog upp det och bara läste. Och har gjort så många, ändå varit lite nöjd tidigare i tidigare relationer och även med min nuvarande, och liksom att nu är vi gravida, eller jag gravid. Så jag var helt övertygad om att det skulle vara som alla andra gånger, så här.
Mm.
Inte någonting. Så tar jag upp och liksom har glömt bort att dels att det är ett engelskt, eller på engelska, och dels att det är digitalt. Så jag liksom börjar titta efter så här streck, jag bara, det står en text, vad är det här? Så stod det bara så här, pregnant 2 to 3 weeks.
Gud.
Och jag fick liksom, jag var lite sömndrucken, jag bara, va, nej, men det här, alltså det var så, det var säkert 5 minuter av så här total brain freeze. Jag fattade ingenting, jag bara, pregnant, det är så att det var surrealistiskt. Jag satt där själv också på toa i pyjamas, jag bara, jag måste göra något.
Vad gjorde du då?
Jag spolade, tvättade händerna, torkade mig och tvättade händerna. Och sen så satt jag ner i sängen och var helt skakig och tittade på det här testet liksom, och fotade av det bara för att jag bara så här, tänk om texten försvinner, då måste jag liksom ha ett bevis. Ja. Och sen så ringde jag Elina som hade knappt hunnit iväg till jobbet. Och jag kommer inte riktigt ihåg, han berättade hur, jag ringde liksom och skrek.
Ja.
Så han trodde det hade hänt. Han bara, vad är det som har hänt? Och jag bara, jag är gravid! Va? Så han var jätteglad, han blev ju superglad och jag var mer, bara skrek.
Ja.
Undrar vad det var som hände. Sen så gick vi åt lunch, för han jobbar ganska nära hemma, och så försökte vi på något sätt smälta det här. Sen ringde jag min mamma, såklart.
Mm. Det är ju överrumplande med andra ord.
Typ likadant för dig?
Eller
gjorde ni det så tillsammans och han satt utanför?
Vi gjorde det tillsammans för att jag mådde så konstigt. Jag misstänkte inte alls, men var samma så här ömmande bröst, mådde skitilla. Inte mådde illa, men var så här yr och mådde dåligt av solen och värmen. Och det brukar jag aldrig göra liksom. Mm. Och då bara, vi måste nog ta ett graviditetstest. Och så gjorde vi det och så var det, vad heter det? Grönt höll jag på att säga.
Positivt,
tack. Och då började vi bara så här gapskratta på en slags nervöst skratt som bara så här inte slutade. Vi bara typ.
Och var så han bara, med inne på toaletten?
Hur var det nu? Nej, jag gick in och kissade och sen så gick vi ut och satte oss liksom och bara hade den här framför oss på bordet.
Vilken grej, ja.
Ja, väldigt speciell situation. Jag förstår din så här, att vi inte fattar någonting. För att det gör man ju inte riktigt. När man
det är
inte...
också väldigt abstrakt, alltså man känner ju... Det syns ju ingenting på en.
Exakt, man känner ingenting egentligen. Så.
Så att, och flera av mina kompisar hade sagt innan, så här, men du kanske är gravid, för jag var jättekonstig veckorna innan. Jag fick såna här konstiga career. Alltså, jag hade alla tecken, du vet, Nina, men jag var ändå så trög. Jag fattade inte. Jag bara, nej, men jag ska ha mens, du vet. Det, så, här. Så dagen innan jag gjorde testet så träffade jag Anita Kjolman, kompis, och Bianca som jag gör fyllepodden med. Vi skulle spela in någon podd med någon, jag kommer inte ihåg vem. Och jag brukar inte vara så här jätte... Alltså, jag gillar ju sötsaker, men jag gillar inte glass så mycket.
Mm.
Men jag var så här, jag måste ha glass. men vi ska spela in, men jag måste ha glass, alltså jag är ledsen, så jag fick springa ner till 7-Eleven och köpa tre olika Ben & Jerry sorter och prackade på, och jag bara, här, ta, smaka, jag köpte någon ny, det var yoghurt, så här. Och de bara, du är väl gravid? Nej, jag är inte gravid. Alltså, då,
man vill alltså, inte
de
hade in ju sig
fattat,
på
liksom, fast jag inte hade fattat. Nej. Kanske.
Hur var din graviditet sen? Hur har du mått?
Jag mådde inte så jättebra. Jag mådde jätteilla första 3 månaderna kanske, ungefär.
Så illa så att du spydde också? Eller?
Nej, inte så mycket. Jag spydde en del, men inte så där som man ser på film, att man måste springa ut mitt i ett möte och bara... Eller så här. Det var som att jag var sjösjuk slash bakfull typ hela tiden. Du vet om man verkligen har druckit så här mycket vin dagen innan och vaknar. Och inte, jag har aldrig varit någon så här spyare som kräks lätt, utan... haft sån här, nästan fått köra fingrarna i halsen för att bli av med illamåendet. Det är så här molande, bara, åh gud, jag, alla dofter och lukter. Och min svärfar stekte makrill där på sommaren när vi var där. Jag var typ i vecka 7 kanske. Och jag brukar älska den doften liksom. Men jag satt så här, jag bara höll för näsan. Jag tyckte det luktade fisk överallt. Och så fort någon bara kom nära, jag var så här, kom inte nära, du luktar skit.
Fisk var faktiskt en vidre doft, jag hade också problem med det.
Ja, fisk. Jag kunde inte gå in i en sån här sal och gå förbi liksom fiskdisken. Nej. På mataffären. Så jag mådde illa liksom konstant, och det var så där på månaderna framförallt. Ibland spydde jag, ibland bara låg jag i sängen och kom inte upp, som en riktig bakfylla. Så att Linus fick ju, min man då, fick ju serva mig liksom med frukost på sängen typ varje dag, hela graviditeten. Fast det var ju inte så här en buffé, utan han gjorde typ gröt eller macka eller någonting.
Men
det var
sugen väl... på mat då ändå kanske?
Nej, bara att jag liksom fick i mig någonting så jag kunde komma upp sen. För det var så svårt att komma upp, och så hade jag lågt blodtryck och sådär. Men sen när, ska jag inte avskräcka någon som har tänkt bli gravid här. För man får ju någonting fantastiskt sen. Men sen när jag väl blev av med det här värsta illamåendet, typ vecka 14 kanske, så fick jag ju foglossning. Och den kom ju också jag hade aldrig haft det. Min mamma hade det, hon väntade mig. Så att hon hade ju liksom förvarnat mig att du kan också få det. Men jag hade inte riktigt fattat så här, vadå, vad är det liksom. Man får väl kanske lite ont. Men då kom det ju smygandes vecka för vecka liksom.
Och hur yttrade sig det?
Ja, men först så var det som att höfterna låste sig. Alltså att jag hade, när jag gick så var det som att jag hade så här, nästan, ja, men som en gammal tant, så här, värk i ena höften. Och så bytte det till andra höften. Tänkte jag så här, men det kanske är rygg. Jag är lite sned i ryggen, det kanske är lite så här relaterat. Det gick till kiropraktor och det blev inte bättre. Sen så fick jag ju diagnos att jag hade fått foglossning. Och den var lite lurig för mig, för den satte sig i höfterna, men sen så liksom kröp den ner till blygdbenet. Alltså på muffen liksom. Så det kändes ungefär sista 4 månaderna av graviditeten som att någon hade tagit så här ett baseballträ och med full kraft bara, rakt mot mitt venusberg typ.
Åh fy.
Och det var skitjobbigt, för att så fort jag gick på toa och gjorde 1 eller 2 så bara, du vet, man var ju tvungen att liksom trycka på. Eller även när man kissar måste man ju trycka, och det gjorde så jävla ont. Alltså jag har aldrig haft sån smärta, och jag blev väldigt ödmjuk inför kroppen. Men det fina i kråksången var ju att direkt när han var född, alltså när jag hade krystat ut honom, så försvann det. Så dagen, eller till och med samma dag, är klart man har ju ont när man har fått barn liksom, men just den smärtan, den här foglossningssmärtan, bara försvann.
Det är en sån himla lättnad.
Alltså. Ja, jag hade ju hört så här, det kan sitta i ett år, du vet. Det kan bli värre sen när du börjar. Så att jag var ju skiträdd för jag gillar liksom att röra på mig och gå mycket och sådär. Men det har ju varit tursamt. Så. Men det var inte så kul.
Men det var det också väldigt... då så att det verkligen, alltså att det blev att du fick bli stillasittande till slut, eller hur?
Absolut. Ja. Jag var ju, alltså älskar ju att röra på mig. Jag är ingen så här sportnörd, men framförallt att gå. Jag går nästan överallt liksom. Om jag ska någonstans. När vi bodde i New York eller när vi har varit där så har jag gått typ halva Manhattan. Alltså nästan en mil om dagen. Men så det var väldigt... Det påverkar ju psyket också.
Ja, såklart.
Vi bodde i ett hus på Midtown nära Central Park. På 57 gatan. Och en dag så hade det varit så här ganska dåligt väder i höstas. En dag så hade strömmen gått i hela huset. Vilket innebar att vi bodde på 39:e våningen. 38:e tror jag. Och hissarna funkade inte. Och jag kunde ju knappt gå, liksom, trappor var ju no-no. Vanligt kunde jag ju gå ganska, jag hade inga kryckor eller så, men jag gick som en gammal, jag vet inte, skadeskjuten, så här, som en gammal så här, krigsveteran som har blivit av med ett ben. Så jag var ju helt fast hela den dagen, så Linus fick ju så här, gå upp, gå ner 38 trappor och köpa mat och komma upp.
Herregud.
Så det var så här, och då var det i och för sig... ja, det var ju november, så jag hade liksom kunnat få en, om han hade varit prematur så hade han kunnat kommit då. Så vi skrattade lite åt det, men så här skräckblandad. Tänk om jag skulle få verka nu, då får de ju komma med en helikopter hämta mig på taket.
Liksom. Ja, exakt.
Så det var väldigt läskigt att känna att kroppen var, fast jag var så pass ung, så hade jag så mycket smärta. Det var så svårt att röra mig.
Precis, man tar ju sin kropp så himla mycket för givet.
Ja, hade du foglossning?
Nej, jag hade egentligen inga sådana liksom, krämpor. Men man har ju fattat liksom, i efterhand nästan kan jag känna att man får problem med rygg och sånt där. Ja, man blir lite ställd inför det faktum att man inte bara kan köra på.
Nej, men exakt. Det är ju, innan har man ju... Alltså, kroppsmedvetenheten har blivit enormt mycket större hos mig. Att man inte, som du säger, tar någonting för givet. Utan känner efter lite extra... Jag har börjat träna nu igen och väldigt försiktigt. Och innan matade jag på väldigt mycket. Bara, nu ska jag köra liksom, det här löpandet eller vad det nu var. Men nu är det verkligen så här från basic. Bygga upp kroppen igen.
Precis.
Så det var ingen jättekul. Det kanske var 3-4 av 5 av 10 men ja, i poäng. Nej, det var inte så kul att vara gravid.
Jag läste någonstans att du beskrev din graviditet och det här lite som ett svart, tungt hål.
Det är upplyftande.
Ja, precis. Men jag var det just utifrån det här med att du hade så ont och att, du liksom, att det blev haft, tufft.
Hade jag haft en hyfsat, ja, men som du då, ganska krämpfri graviditet, så hade jag nog njutit. För det var det folk sa som jag inte kunde identifiera med. Ja, men njut, och det är så härligt att vara gravid. Och jag bara, nej, det är ju inte härligt. Jag tyckte det var coolt liksom, när han började, man kände att det var någonting där inne som började röra sig. Och han sparkade ju skitmycket, han var ju riktigt aktiv liksom. Vilket kunde vara jobbigt också på nätterna när man ville sova. Men ja, övrigt så saknade jag inte det. Jag tyckte inte att det var mysigt eller kul faktiskt.
Det är fullt förståeligt om man, ja, man knappt kan gå. Herregud. Gudrun Abascal, foglossning. Vad är det för något egentligen?
Ja, foglossning. Man kan ju välja två saker genom att förklara det. Det är ju då att bäckenet vidgar sig, vilket om man ska göra det till ett positivt problem gör att bäckenet blir större. Så när barnet ska födas så är man hjälpt av det, att det finns bättre med plats. Men i grunden så är det en hormonell förändring som sker under graviditeten som gör att bäckenfogarna vidgar sig. Och det blir mer instabilitet och därför så gör det mera ont och framförallt väldigt... Både lägesberoende, men framförallt om man är aktiv och rör mycket på sig så får man mera besvär än om man vilar och är stilla.
Men det är inte farligt att röra sig och så vidare, eller?
Det är inte farligt, men ju mer man rör på sig, om man nu ska generalisera, så ju mera ont får man. Så kan man säga. Men det är inte farligt utifrån ett medicinskt perspektiv. Men utifrån ett smärtperspektiv så kan ju vissa kvinnor kan ju bli så handikappade så att de sitter till och med i rullstol om det vill sig riktigt illa.
Finns det något man kan göra för att förebygga att få foglossning?
Nej, inte vad jag känner till. Mer än då att när man känner att besvären kommer så måste man vila och inte belasta bäckenet i så stor utsträckning. Sen finns det att man kan få använda gördel eller ett bälte som stadgar upp själva bäckenet. Och sedan smärtstillande då som typ paracetamoltabletter. Det är väl vad man kan göra.
Jag förstår ju att det var psykologiskt jobbigt det här med att ha ont och så, men i övrigt hormonellt då, har du humörsvängningar och den typen av problem?
Alltså jag är
problem,
ganska...
Men du fattar vad jag menar.
Jag fattar precis. Jag har ju min ADHD då som jag brukar prata om. Och med allt vad det innebär. Så att min psykdoktor som jag går hos på öppen psyk sa det att många som hon har, patienter med ADHD och Asperger eller sådär, de här graviditetshormonerna, det finns inte forskning som liksom stärker det här till 100% eller så, så det är väl lite olika teser, men hon sa i alla fall att många av hennes patienter som har de här diagnoserna upplever att de blir mycket lugnare, att de här graviditetshormonet får en lugnande effekt.
Okay.
Så medan många andra blir liksom väldigt hormonella och gråtiga och mycket känslor, så blir det nästan för oss, många av oss, att det jämnar ut. Så jag känner mig väldigt harmonisk. Mm. Alltså mer harmonisk än någonsin. Förutom det som påverkades då av, det här, av den här smärtan. Mm. Men jag var inte alls så här... Lite såklart att jag ibland var satt och kollade på någon reklamfilm. Och bara, så här gullig hund och jobbigt. Men det var ju inte så mycket så faktiskt. Nej. Jag känner mig ganska lugn.
Vad skönt.
Ja, och så har jag känt mig nu också efter han har fötts. Alltså hyfsat så här inte lika neurotisk som vanligt. Mm.
Är något annat där, apropå med ADHD, som man ska tänka på, eller får man någon specifik, alltså är det en fråga man ens pratar om, tänker jag på det här liksom på mödravårdscentral och sådär?
det börjar väl bli bättre. Jag tog ju upp det själv, för att jag äter ju sertralin. Men jag tror att många, MVC heter det väl innan man får barn, sen blir det väl BVC om jag inte har helt...
Precis.
Har ju bra koll på det, och psykisk ohälsa, alltså det är så vanligt med folk som äter antidepressiva och har olika diagnoser hit och dit. Så jag tycker att man inte ska behöva ta upp det själv, de ska ju fråga.
Mm.
Men tyvärr så gör, vad jag har förstått, så gör ju inte alla det. Jag hade en jättebra, jag gick på Mamma Mia och nu går jag på ett ställe på Söder som heter Alva BVC som är grymt bra. Men det handlar väl om personkemi. Man, det sista man vill ha är ju så här, det kommer vara jobbigt för dig. Mm, jobbigt. Så där liksom hundögon och medlidande. Utan jag vill ju bara ha någon som var, vad ska man säga, avdramatiserande och kunde säga så här, ja men det fixar du.
Mm.
Se till om du behöver något extra stöd eller vad vi kan göra. Och precis en sån person träffade jag sen. Så det var skitbra för mig.
Jag tycker att ute på barnmorskemottagningarna så har man fokus ändå mycket mer blivit inriktat på känslomässiga problem som kan tillstöta under graviditeten och också kvinnor som har olika problem med sig i bagaget och att det finns psykologer, det finns psykteam och så vidare som ska finnas till stöd för kvinnor. Men det kanske också måste vara så att kvinnan själv behöver ta upp det och lägga korten på bordet och säga att det här behöver jag hjälp och jag behöver stöd och så vidare. Så.
Cravings måste vi prata om. Du sa glass. Hade du någonting annat som var...
Faktiskt hade jag inte så mycket söt cravings. Det var precis där när jag blev gravid som jag hade något race med lite glass och så. Sen så ville jag inte ha socker överhuvudtaget. Jag fick socker. Alltså jag har alltid gillat socker men blev totalt så här, vad verkligt. Så att salt var min grej.
Mm.
Och så finns det massa så här teorier. Ah, är det salt så är det en pojke? Eller är det socker så är det en pojke? Alltså det finns, folk har massa olika teorier. Men... jag var väldigt saltfixerad. Gröna oliver var en favorit. Mm. Så det åt jag, alltså jag åt säkert en halv burk om dagen.
Det var ju ändå en hyfsat nyttig craving ändå.
Jo, men sen så gillade jag ju chips och pizza och alltså saltmat.
Ja.
Vilket inte var så jättenyttigt, men fan, man är gravid liksom.
Ja, herregud.
Det var ju inte så att jag åt en pizza om dagen, men jag hade... Ja, men det gick också i vågor. Ibland ville jag liksom säga, bara, gud, jag måste ha köttfärssås och spaghetti nu.
Mm.
Då åt jag det varje dag i typ 2 veckor. Och sen var jag jättetrött på det och så kom nästa liksom. Så det var ingen så här craving, förutom oliverna då, som höll i sig hela... Det äckligaste jag gjorde, som, för man brukar göra en del äckliga saker, jag hört, det var att jag drack så olivspad.
Ja, det var...
gröna.
Ja, det var fasen äckligt.
Gröna alltså. Oliver måste det vara då. Så köpte jag lite sådana här finare lyxoliver och så hällde jag upp, liksom silade ur och drack spad.
Nej!
Jo, det var så gott.
Det var gott alltså.
Ja, nu tycker jag inte det.
Men oh, shit, det låter svinäckligt måste jag säga.
Du hade ingen sånt?
Nej, jag var mer kolhydratsjunkie och glass.
Mm.
Sista månaden tror jag, och jag tror att glass varenda kväll.
Ja, men det var väl gött.
Jädra gött, jag kan göra det även utan att vara gravid. Så att det... När det sen började bli dags för förlossning, hur förberedde du dig inför det?
Alltså vi skulle ju föda i USA egentligen, i New York. Men allting var klart, vi hade via min snubbes företag så har vi försäkringar. Och vi har, inte green card, men typ det som är under green card. Det är 3000 olika visum så jag orkar inte ens gå in på det. Men... vi har social security number, sån här sjukvårdsförsäkring och sådär. Så vi skulle föda där och sjukhus var bestämt. Där har man ju, det är en helt annan process. För där har man ju liksom en OB, en doktor man går till, en gyndoktor typ. Som är den som, det är lite spännande, det är midwives eller barnmorskor då motsvarande som gör allting under förlossningen, allt pepp och liksom rent, nu ska du göra så här. Sen när det är verkligen bara en liten stund kvar, då glider den här doktorn in och liksom förlöser barnet.
Mm.
Typ egentligen bokstavligen bara tar emot barnet.
Så jävla skönt jobb.
Ja, om det är vaginalt och bara, här, varsågod, ditt barn. Så vi hade ju förberett oss och läst på jättemycket på det, liksom, hur det gick till. Och där i USA så är det ju... alltså allting är privatiserat så att man måste ju välja allt. Du får välja så här, exakt vilket sjukhus vill du ligga på, den avdelningen som har typ lite mysigare, vill du ligga där, vill du ha det, alltså man får fylla i liksom 300 papper typ. Så vi hade gjort det, men sen då när vi hade spikat det här egentligen så blev Linus farfar 91 år snabbt mycket sämre. Han har varit lite av och till sjuk i så här 2 år, men han blev väldigt snabbt sämre, så att vi diskuterade fram och tillbaka och han stod Linus väldigt nära så. Och risken var ju då att han skulle dö helt enkelt medan vi var där borta och kunde inte då flyga över.
Mm.
För att man vill inte flyga, man får inte flyga i sista veckorna av graviditeten. Och sen när man har ett spädbarn ska man helst vänta i 6 veckor. Så då gjorde vi det, tog vi det beslutet att vi födde i Sverige istället. Och det var tur, för vi hann precis träffa farfar. Och farfar han träffade lilla Helmer precis innan han dog.
Wow.
Så han heter ju Evald efter honom också. Då. Så de har ändå mötts och farfar var liksom med och kom ihåg det. Så där.
Vilken fantastisk så här, circle of life.
Ja, det var coolt. Lite jobbigt, han gick bort nu, det var några veckor sedan. Så att det var liksom precis att de hann ses några gånger. Så på svaret på den frågan var väl att vi hade förberett oss men fick tänka om en del.
Mm.
Och då hade jag varit väldigt skeptisk inför svensk förlossningsvård för att man läser ju så mycket skräckhistorier. Så här, fick föda i korridoren eller fick föda i hallen för att det var fullt och blev hänvisad och sådär. Så jag skrev en krönika om det här i Metro och fick en bra kontakt på BB Stockholm. För de hörde av sig till mig, en tjej där som heter Ia Jeppsson som har drivit, eller med driver det här barnmorskuppropet. Just som det. Handlar just om att alltså det är inte barnmorskarnas fel utan det är ju politiska beslutet.
Mm.
Man skär ner på platser och personalen är stressad och det blir liksom inget bra i långa loppet. Så jag fick komma och besöka dem och hade ganska mycket, inte så här skräck inför själva liksom förlossningen i sig. Jag var mer rädd för att vi inte skulle hinna fram. För jag är lite kontrollmänniska så har man bestämt sig att nu ska vi föda på det här BB:t. Då pallar inte min liksom, kontroll-ADHD-hjärna att bli hänvisad. Så här. Du får åka dit istället.
Ja, just det.
Då bara blir det låser sig för mig. Mm. Så där är jag inte så flexibel. Så jag blev ju i stort sett garanterad en plats där. De skrev liksom in det att jag hade väldigt svårt för den typen av förändring. Men det slutade ändå med att jag blev igångsatt.
Mm.
Så jag tror man kan planera väldigt mycket inför en förlossning. Men sen så blir det kanske inte alltid som man har tänkt ändå.
Nej, det har jag ju också börjat lära mig nu efter att jag varit med om det själv och sen lyssnat till väldigt många andra stories. Det är väldigt sällan det blir som man tror.
Alltså man kan ju ha visioner, man kan ha så här, vi gick på profylax, på Annas profylax som är jättebra, kan jag verkligen rekommendera. Jag var superskeptisk, jag bara, nu kommer vi sitta där, kumbaya, någon jävla ring liksom. Men det var väldigt handfasta tips också till pappan eller partnern då. Mm. Att, så här kan du vara aktiv, så här kan du göra. Och Linus fick väldigt mycket hjälp av det. För jag tror lätt att den som är med men inte föder kan känna sig lite så här, vad ska jag göra nu då? Han var väldigt klar med vad han kunde göra och hjälpa mig med andningen och beröring och när han inte skulle göra för mycket och sådär. Så att vi hade förberett oss mentalt mycket. Men rent praktiskt så blev det ju inte så som vi hade tänkt.
Nej, men du blev igångsatt, gick du över tiden?
Nej.
Eller varför blev det så?
Jag var i vecka 39, jag hade ju så problem, alltså jag blev ju ganska stor. Hade väldigt, vissa får inte så stor mage. Jag fick väldigt stor mage, jag blev väldigt framtung. Och är redan svankig liksom, plus hade foglossning.
Mm.
Så att jag hade ju så ont. Jag kunde på ren svenska, jag kunde inte skita.
Ja,
så för att när jag skulle bajsa och trycka på. Nu får ni stänga av när jag äter lunch. Eller skola förbi. så gick inte det. Alltså det gjorde ont. Så jag fick liksom, jag levde med mikrolax sen laxerande sista typ 3-4 veckorna.
Oh.
Och det är inte bra att ha det för mycket heller. Kan ju liksom
nej, verkligen.
Bli problem sen i tarmen. Så då ringde jag. Och de var lite sådär. Alltså i Sverige så har vi lite någon slags kultur tycker jag kring förlossningar. Att man ska härda och man ska lida lite.
Mm.
Medan i USA är det väl nästan tvärtom. Att man ska nästan göra det till en pleasant experience.
Mm. Du ska inte behöva ha ont helt enkelt.
Nej, och då kan man ju diskutera. Är det bra att proppa i folk liksom, droger, epidural och sådär. Men någonstans mitt emellan hade väl varit bra. Men i alla fall, då försökte jag diskutera med min barnmorska som annars var bra. Men så här, snälla, jag vill bli igångsatt. Och då var det mycket så här, nej men det är inget bra. Och i och för sig, han är ju färdig vuxen och vi ser här att det ser bra ut. Men du är förstagångsföderska, vänta, gå och hem och vila. Så här, men jag orkar inte. Alltså jag var ju tvungen att verkligen så här, jag bröt ihop liksom. Jag klarar inte det här. Och det är kanske lätt för en utomstående att säga så här, ja men vadå, det är ju bara härda ut. Men varje dag var liksom som en månad.
Mm.
Och jag kände väl till slut att ska jag orka med, oavsett om det blir snitt eller om det blir vaginalt, ska jag orka med en förlossning, både mentalt och fysiskt, så kan inte jag vara i det här skicket. Alltså desto längre hade jag gått och väntat liksom, till vecka 41 eller 42 kanske. Så hade jag ju visst, han hade kanske vuxit lite, han var ganska stor ändå när han kom, men han hade kanske vuxit lite till och sådär. Men jag hade ju mått så dåligt att jag inte hade, det hade inte blivit något bra.
Mm.
Och sen ska man komma hem från BB liksom och ha orken också. Och inte vara helt slut mer än vad man redan är. Så jag tjatade mig väl egentligen bokstavligen till en igångsättning. Och då var de så här, men det här kan det här. Du vet, det är ökad risk för snitt. Och det. Ja, men visst, jag fattar att ni måste berätta det. Men ja, jag tar den risken.
Mm. Ja, men jag kan hålla med där om att man ska behöva tjata så himla mycket. Det är ju i slutet. Självklart ska de ju ge det de anser liksom rent vetenskapligt och liksom ge rätt feedback och förslag, men det är ändå ens egen kropp i slutändan.
Absolut, och jag fattar att det finns experter och så finns det lekmän, men vi som bär barnen måste ju kunna, våra röster måste ju väga tyngst, om det inte är något så att det är farligt eller
såklart.
Ja, att det är ett läkare som bestämmer någonting, men jag tycker det ska vara mer ett fritt val. Ja, men då får jag ta den. Alltså, risken är väl att det blir snitt. Det fanns ju ingen risk för hans hälsa. Det var ju egentligen för mig som de sa att det kunde bli jobbigt. Men det gick jättebra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, då fick du en tid. Och hur funkar det då? Liksom, du är hemma och då kan du lugna och packa upp din väska
ja,
och åka in
till den här tiden. Ja, det var superskönt. Alltså jag åkte ju in till BB Stockholm falskt alarm typ 4 gånger tror jag. Och kände mig skitdum och sen förstod jag att det är ganska många som gör det.
Ja,
för att
det är säkert jättevanligt.
Det är väldigt många som säger så här, eller folk som har fött barn eller folk som jobbar med barnafödslar, att du kommer förstå när det är dags.
Just det.
Och jag var så här, ja, alltså det gör väldigt ont nu, men är det här en väldigt stark sammandragning, eller hur fan ska jag veta? För att jag trodde ju vattnet skulle gå.
Mm.
Alltså att det gör det för alla, men det är ju bara så en tredjedel, jag kommer inte ihåg.
Ja, det är inte alls, ja 20% eller någonting
ja,
sånt där, tror jag.
Det är inte alls så vanligt som man tror.
Mm.
Så att jag gick runt där och trodde jag skulle föda barn typ var tredje dag i några veckor.
Mm.
För att jag hade såna jävla sammandragningar och på nätterna och liksom vi klockade och det var svårt att veta.
Mm.
Och så har jag hört om så här, nej men det finns de som inte alls har så där outhärdligt ont utan som har lite molande och sen så är man öppen liksom 8 ja. cm. Så att vi åkte in, det var lite så här pojken och vargen bara, ja nu är vi här igen. Ja, nej du är inte öppen, du kan åka hem. Ja, okej. Okay. Så att det var väldigt skönt att slippa det, den stressen, för varje gång man åkte in så var ju både jag och Linus så här, shit, nu kan det bli ett barn. Mm. Nu kan det bli ett barn här. Nu måste vi packa och vad ska vi ha med, tofflor? Har du så den här gången så visste vi liksom att nästa gång nu när vi kommer hem så har vi ett barn med oss hem. Det blir inte att vi får loma in där i hallen igen och bara, nej, nej då skiter vi det, vänta lite till då. Så det var 17 februari så fick vi en tid på kvällen, för de vill helst sätta igång på kvällen, jag vet inte varför, men vid 7 så åkte vi in till BB Stockholm och jag var så där överdrivet taggad. Jag bara, nu jävlar vad roligt! Han var beräknat till 25, 24 eller 25, så det var ju en vecka innan. Liksom. Då fick jag en sån här propess, heter det, vet du vad det är?
Mm, berätta gärna.
Ja, det är en som en liten tampong som är platt liksom. Det ser ut som en ja, liten platt plasttampong typ. med ett snöre som de stoppar in i muttan på en långt upp. För jag hade ju, min livmodertapp var liksom mjuk och börjat så här luckra upp sig, eller vad ska man säga, den här, ja det är väl tappen, du borde kunna det här, känner jag. Men, ja. Men jag var inte så, de kunde inte göra så här hinsvepning eller någonting, för man, den var liksom inte så pass öppen. Och då kan man göra lite olika saker för att få igång det, men verkstimulerande dropp är ganska så här aggressivt, så då ville de göra någonting som var lite snällare enligt vad de sa. Så då fick jag den här tampongen, kändes ingenting, de stoppade upp den, och det är ett hormon i den då liksom som ska reta igång så att man öppnar sig helt enkelt. För jag var typ öppen så här en halv centimeter. Och då sa de så här, men nu kan det börja kännas ganska fort, liksom. Du kan få verkarna ganska fort, så de här latensfasen. Mm. Så fick vi ett rum där, jättefint, mysigt, fick käka lite mackor, drack lite te, gick och la oss, och tog typ en timme, och sen så var det ju liksom hell on earth, alltså från ingenstans, bara verk, 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 och jag bara shit, jag kommer ju föda liksom nu, men det var det ju inte, då kom de in och kollade efter kanske 2 timmar, mitt på natten där, och jag var inte öppen någonting, det hade inte hänt någonting fast det gjorde så jävla ont, så då fick jag ju ligga där och plåga, jag bara jag ska fixa det här får liksom vara... Har jag gett mig in i det här så får jag fixa det här. Så vi låg och profylaxandades typ halva natten, och det gick ju ganska bra.
Och då hade du ingen smärtstillande?
Jo, jag fick någon sån här Brycanyl som inte hjälpte så mycket alls. Och sen fick jag någon sömntablett. Så jag sov liksom 2 timmar kanske. Mm. Men i alla fall, sen på morgonen så kollade de, och då hade jag typ inte öppnat mig någonting. Kanske 1 centimeter. Och jag bara, fan, det blir snitt. För jag ville verkligen inte bli snittad. Jag fattar de som vill det, jag respekterar verkligen det. Men jag ville föda vaginalt liksom.
Men hur kändes det rent så här, man har kämpat igenom hela natt? Och...
Det var ju sjukt frustrerande såklart. Mm. Och jag var så pepp och tänkte att nu har jag gjort den här liksom, nu har jag verkligen härdat här, och så händer ingenting. Så de tog ur den där och gav mig ett andning. De körde upp mig till själva förlossningsavdelningen och sa så här att du får vila lite, så sätter vi in om en stund, du får käka lite frukost och sådär. Och nu när vi sätter den igen så får du epidural med en gång.
Okay. Mm.
Så då händer det förhoppningsvis någonting, eller du känner liksom inte det. Så då gjorde de det, så kom det någon liten, men hon var ganska kort, barsk människa som skulle lägga min epidural. Och jag var så här, hur ska jag? Och liksom så här, bukta ryggen, när man låg där och var skittjock. Och bara, ja, men det gick i alla fall bra, den tog väldigt snabbt. Och det var ju himmelskt att få den epiduralen. Mm. Och sen stoppade de upp den här propessen igen. I och med att det inte hade hänt någonting på hela natten, så var ju jag och Linus inställda på att det här kommer ju, alltså det kommer ju ta en dygn liksom. Mm. Så att vi hade ju tankat hem och så här, Game of Thrones på iPaden. Jag hade någon idé om att han skulle åka och köpa pizza, för jag bara, jag vill ha den där speciella pizzan med banan på och bea. Så här, okej. Det fanns någon pizzeria där som hade liksom det. Jag ska hinna duscha, hinna tvätta hår. Fråga mig inte varför jag skulle göra det, men jag hade några så här ritualer i huvudet. Det här ska hinnas med liksom. Mm. Så de gav mig epiduralen, som sagt, jag låg där och hade det lite gött i kanske 2-3 timmar. Sov lite, spelade lite Candy Crush på telefonen.
Och då kände du ingenting? Nej. Av de här verkarna?
Ingenting.
Som då ändå pågick i
stället. Ja. Och jag tänkte så här, nu händer ju typ
så
ingenting.
Så coolt ändå. Ja.
Det kommer ta liksom ett dygn, tänkte jag, för så långsamt som det här går. Sen kom de in när klockan var kanske 2 eller 3 på eftermiddagen. Jag vet inte vad klockan var, skitsamma. Det hade gått några timmar i alla fall. Mm. Inte lång tid. Och någon sköterska då, eller vad det nu var, kände liksom på mig. Hon bara, oj, du är öppen 8 centimeter.
Wow.
Och jag, min första tanke var inte så här, ja, utan bara, nej, jag måste ju ha pizza, vad fan. Jag håller ju på att kolla på Game of Thrones här, och jag måste duscha, helvete. Så då var det plötsligt så här, fan, Lin, och Linus hade somnat. Jag bara, vakna, vi ska ha barn. Så, här. Så då hade det ju plötsligt bitit som fan på den svenska. Så att då, klockan var kanske, han kom 5:50 på kvällen, så det var väl 3 timmar innan det, 2-3 timmar kanske innan. Och då hann jag ju knappt, alltså jag hann inte duscha, jag hann inte få lavemang, för det vill jag ha, men det hanns liksom inte med. Jag skulle kissa i alla fall och äta någonting, då fick jag äta någon sjukhusmat istället. Och går in och sätter mig och ska kissa, och liksom, de har satt den här, de stoppar upp en grej och sätter på bebisens huvud, typ som en liten tråd. Så, för att, så den satt ju liksom i, när jag var på toa. Och när jag liksom skulle kissa och trycka, då kände jag verkligen hur den här liksom, jag kände ett huvud. Alltså inte att han, men om jag stoppade upp 2 fingrar så kändes det som att huvudet var väldigt långt ut. Jag bara, nu kommer jag föda ett barn i toaletten. Så jag skrek på sköterskan, jag var så här, du, och så gick vattnet då samtidigt. Så det sa bara splosh på hela golvet på toaletten. Och hon fick ju tömma mig med en kateter, vad heter det? Med sån här, kateter, för att jag vågade inte kissa.
Bara, det förstår jag verkligen.
Du kan kissa, sa hon, för det kommer inte vara. Jag bara, nej, jag vågar inte, jag vill inte. Så sen så satte du liksom igång. Och det var ju lite... Ingen hade sagt, och jag hade heller inte tänkt på det, naivt, att det skulle göra så jävla ont även om jag hade epidural. För själva liksom...
Mm, nej, den tar ju inte på dem.
Nej, att det här otroliga trycket neråt. Mm. Också att de inte vill ge för mycket epidural. Utan när det väl sätter igång så vill de liksom att man ska... I USA hade vi fött i New York så hade man ju fått så mycket som man inte kände någonting.
Ja.
Och istället då så säger de så här, push. De ser ju liksom på... Mm. När man får verkar. Här är det ju lite så här, men du ska känna så du ska krysta. Det kan man ju diskutera, men där då så var det mer bara okej, okay, då gör vi så här. Fine. Och det kom ju, eftersom jag inte hade haft ont alls innan, så kom ju det här som en chock, den här smärtan.
Mm.
Helvete vad ont det gjorde. Och det kanske man hade kunnat räkna ut, men jag var inte riktigt beredd på det.
Nej.
Och det kändes ju hela tiden som jag skulle bajsa på mig, eftersom han liksom tryckte ju längst en tarms, ja.
Exakt.
Trycket var ju mer mot analen än
muttis, än framåt.
Ja. Liksom, ja. Du känner igen det kanske?
Jo, ja, precis.
Ja, det vet vi.
Ja, det är så mysigt.
Sen så var det väl 2 timmar av bara ja, sitta på pilatesboll och skrika och allt det där som jag hade liksom sagt att jag skulle vara lite cool och liksom, eftersom jag inte skulle ha ont och eftersom jag skulle ha bedövning. Allt det där kastades åt sidan så jag blev ju den här som skrek och svor och slog tack och lov ingen. Men jag gick igenom alla de här faserna som jag hade hört att man skulle gå igenom, typ att man vill dö, att man vill åka hem, att man ångrar sig, varför ska vi ens ha ett barn?
Mm.
Jag var arg på Linus, vad han hade gjort mig med barn. Jag var typ verkligen så här. Jag så fick jag lustgas då till slut för att de inte ville ge mig mer epidural och så där. Så att,
hur hjälpte den tyckte du?
Det hjälpte ju bara att jag blev lite groggy.
Mm.
Alltså det var ju inte så att det var så himla smärtlindrande utan det var ju bara någonting annat att fokusera på. Bara sög i mig den där och kände så här,
jag också, jag höll den som någon slags här livs, liksom det här trädet i livet.
Ja, men exakt. Jag var som är det Steve Väs i Robin Hood som håller på med efter tummen där. Jag bara,
exakt.
Så jag var ju lite hög, alltså lite påverkad. Så att mitt i alltihop så kom mitt kontrollbehov fram igen. Och jag var så här, nej okej, nu vill jag veta hur långt det här är kvar. För att... jag var inte den som liksom ville känna själv och jag ville att de skulle sköta. Jag var här uppe liksom i huvudhöjd med mig själv och Linus var också där. Jag stod på knä, liksom lutad mot sänggaven och han stod liksom bakom eller framför, vad ska man säga. Så vi hade ögonkontakt och så vi var ju mer fokuserade på det, på andningen än vad som hände där nere. Så att jag var mer så här, okej, berätta precis vad jag ska göra så gör jag det. Men jag vill också veta så här, hur jag ska positionera ut min kraft. Liksom. Är det 3 såna här kryssningar kvar nu eller är det liksom 30?
Mm.
Ja, men det är svårt att säga så här. Och då brast det för mig, jag bara, ni bara luras, allt är en konspiration. Ni bara ljuger, alla ljuger för mig. Jag var så här, kände mig helt så här, illuminati, bara, alla är emot mig, alla ljuger. De var så här, okej, okay, ja. Nej, och sen så är det väl precis så som det heter liksom, att när man inte orkar mer, när det känns som att nej, nu går jag hem, då är bebisen nästan ute. Så då, när man hade liksom använt sin sista kraft och säkert skitit på sig typ 4 gånger. Jag kände att jag bajsade på mig kan jag säga. Men jag sket i det just då.
Ja men precis, det måste jag bara fråga om. Alltså, för det är ju någonting man oftast är livrädd för inför. Man tänker, åh gud, värdigheten och lalalala, det känns så himla stort. Jag gjorde inte det, men jag kan ändå tänka mig att, precis, det skiter man väl i det läget, gör man inte det?
Jo, alltså jag vet inte hur mycket det var, men jag tror att jag gjorde det, för det kändes, eller så kändes det bara så, jag vet inte, men oavsett så skötte de det väldigt snyggt. Alltså det var ingen som såhär, nu bajsar visst du idag, utan de tog ju bort det snabbt med papper, hade ju papper liksom under sig, eller, men jag tycker ju synd om den människa som ska städa upp det där rummet, alltså, för att sen när han väl, jag ville ju föda på alla 4 egentligen, eller såhär ståendes för att använda liksom, på knä för att använda tyngdlagen, men jag orkade inte stå så. För det tog lite längre tid än vad jag trodde. Så att, eller det tog fan bara 1,5-2 timmar hela
krysset. Ganska lång tid.
Men ja, precis, det är ganska lång tid att ha ont nonstop. Så. Så det slutade med att jag låg på sidan och hade liksom ena benet upp på någon så här grej. Och födde så. Och när han kom då så flög, när huvudet väl var ute och skulle, liksom, kroppen skulle komma sen på sista krysset där, så flög han ju ut som en liten säl. Så här, pow! Och bakom honom så låg det ju massa vatten.
Ja.
Så det var ju som så här, när han kom, de bara, nu kommer bebisen. Och då hade man ju så här, sett framför sig hur liksom det skulle vara ganska så här, plupp, varsågod. Utan det var inte liksom plupp, det var fluff, slush. Så det var det jag och Linus bara så här, åh herregud, det kom alltså typ. Det kändes som att det var 10 liter blod, vatten, slem. Alltså de fick fånga ungen i farten. Och så hade han liksom glidit ner på golvet.
Så jag tänkte, värsta sliden.
Ja, och i den situationen var ju så här logiskt. Det första jag tänkte, lite hemskt att berätta, men det var inte så här, åh, vi har fått ett barn. Det var så här, oj, vem ska städa upp allt det här?
Omtänksamt då.
Ja, för jag skämdes. Jag bara, shit vad jag har grisat ner här nu. Vad pinsamt. Men det försvann ju så fort man hörde, liksom, det var ju några sekunder sedan, så hörde man skriket och så fick jag honom på bröstet. Och det var ju det enda jag, eller det framförallt det jag minns, för jag var lite groggig och allting var väldigt upp och ner då. Det som jag minns starkast var att han var så varm. Mm. Att det blev den här extremt, vad ska vi säga, mysiga känslan av att få en liten varm klump liksom. Mm. Och att det var så här, det var en person. Det var visst någon där inne. Och jag grät och Linus grät. Jag tror man grät lika mycket av lättnad över att det var över, om man säger. Tills jag insåg att de skulle ta ut moderkakan också.
Ja.
Men också att man var så lycklig att det egentligen blev så konkret att det här är liksom ett barn. Och man kunde titta på honom och man såg direkt liksom, oj, så här såg han ut.
Mm.
En liten person. Eller man, det är klart man gjorde, men man såg ändå direkt. Jag hade någon bild av att det skulle vara att alla bebisar, typ, jag vet det låter jättedumt, men alla bebisar är så lika och de är så personlighetslösa och de är bara små klumpar, men det var ju verkligen en människa.
Mm.
En egen liten karaktär. Liksom. Som jag minns det så kom han ut och han hamnade på mitt bröst väldigt fort. Jag syddes lite. Det som var häftigt med den processen, det var innan vi var själva då, men det var att de sa så här, ja men vi måste sy typ några stygn i, jag tror jag sydde så här 5 stygn sammanlagt, 6 kanske. Och det kommer göra ont, sa de. Du kommer få en bedövningsspray nu men det kommer svida. Och jag kände ingenting.
Mm.
Jag hade honom på bröstet och vi var så, alltså all den här, allt adrenalin och det här, vad heter det? Vad heter hormonet? Hjälp.
Aha, gud, det vet inte
jag. Inte serotonin, utan det här vet ju jag men jag kommer inte ihåg det nu.
Oxytocin.
Precis. Det bedövade ju, alltså jag kändes ingenting. De höll ju på, hon var ju ganska hård. Alltså man kanske måste vara lite hårdant när man håller på och ska lappa ihop en stackars nyförlöst kvinna. Jag kände ingenting. Det var som att den biten av min kropp var avkapad. Och så höll de upp moderkakan och vi bara, herregud, ett tvåmanstält. Och det största jag sett. Men det var coolt då. För då fick man ändå en uppfattning om hur stort såret var.
Just det.
I och med att man blödde, som jag blödde ju avslaget heter det, var ju 2 månader kanske för mig, 8 veckor, och det förstår man ju eftersom såret var så stort. Men i alla fall, vi fick de här jävla mackorna, jag är glutenintolerant, jag fick något glutenfritt ganska äckligt bröd, men det var ändå typ det godaste jag ätit i mitt liv, som man också sägs, för att man var så hungrig och bara så. Sen mätte de och vägde och allting, och sen så fick vi ett eget rum, och jag kommer ihåg att vi bara tittade på varann och stod där med honom och var så här, jaha. Det var inte så här woohoo, utan det var mer bara ja. Okej, ni gick nu. Ja, hej då. Och då nej, det var väldigt konstigt.
Mm.
Och han var så liten, han var som en liten, eller han var ju normal liksom, stor, men den lilla människan som bara skrek och bajsade så här helt svart kära som man skulle försöka tvätta bort, och det var läskigt alltså.
Mm. Jag kom också, vi var så här, vi ringde in när vi sa vi måste nog byta blöja, så bara trycker på knappen, kom och hjälp oss, så gör man.
Ja, men vi hade nej.
Helt, och då har man ju ändå bytt så här, jag har ju också syskonbarn och så här, som man har bytt på, men bara när det var ens egen och hon var så liten, bara, jag kommer ju döda henne om jag ska försöka byta blöja.
Nej, men exakt, man visste inte, jag fattade ingenting.
Mm.
Och nu byter man ju liksom blöja i sömnen ungefär, men så jag tror det är en häftig och läskig tid, för att den är nog väldigt lika för de flesta som får barn, oavsett hur olika man är, var man bor, vem man är liksom, så blir det en väldigt universell upplevelse, framförallt första barnet då, när man inte vet någonting egentligen. Man kan läsa på, men det här att stå där rent konkret är en helt annan grej liksom.
Hur länge var ni kvar på BV?
Vi var där nästan en vecka faktiskt, för han hade gulsot.
Okay.
Ganska mycket, eller ganska höga så här, halter värden. Plus att jag käkar sertralin då, som är antidepressiva, typ Zoloft. Så vi var kvar 6 dagar tror jag.
Mm.
Och det var väldigt skönt, för de ville kolla om han fick några utsättningssymptom. Det fick han i stort sett inte, men de ville ändå liksom ha koll på mig och på honom och så. Plus att han var tvungen att ligga på sån här solmadrass, UV. Det var väldigt jobbigt. När han var så liten så fick han ligga där. Fick SC också göra det?
Nej.
Nej.
Hur länge fick han göra det?
Det var bara 1 eller 2 nätter.
Men då ska han ligga där själv?
Ja,
då,
alltså han låg emellan oss. Ja. Men vi fick ju inte vi fick ju liksom tuff på honom och så. Utan, och det var ju väldigt tufft. Alltså.
Ja, det måste vara svårt.
Och låta honom ligga där ja, men lite avskärmad från oss nästan. Mm. Och fick ha såna här som ögonlappar på sig som han inte gillade och han grät. Och fy fan, det var kämpigt. Mm. Och jag fick typ ris varenda dag för att alla vi som var allergiska, så laktos eller gluten, fick samma mat. Och då var de så fantasifulla så varje dag fick jag ris. Jag skämtar inte, jag fick ris med någonting. Så vi kallar det inte för lunch, vi kallar det för snart blir det ris. Så Linus åkte och köpte mat. Mm. Det var himmelskt att få äta god mat första gången. Men vi var kvar så pass länge och det var både skönt och lite... Alltså det gjorde att man längtade hem till slut.
Mm.
Och vi kände ju inte att vi blev utslängda på något sätt och så här, ja, varsågod, klara er själva. Utan när vi väl åkte hem så var vi ganska stabila, om man säger. Eller ja, så stabil man kan vara. En vecka gammal bebis liksom.
Ja, men det måste ju ändå vara skönt, för det kan nog väldigt många känna att man blir inte ivägkastad, men man är ju ganska, speciellt första gångs föderskor, det är ju verkligen något helt nytt att komma hem. Och...
Det, alltså, jag hade skrivit om i min blogg innan på mamma då, det här att känslan av att komma hem och stänga dörren efter sig och bara, jaha, hur ska vi göra? Ska vi ställa honom här? Eller ska vi... Så här, jag kommer ihåg att Linus liksom tog honom och så gick han runt i lägenheten och bara, ja, här har vi köket. Här har vi... Och Helmer bara, så, han hade inte sitt namn då. Så gjorde vi middag, han gjorde entrecote, han gick och köpte jättefint kött i saluhallen och ett halvt glas vin, nej, ett helt glas vin drack jag faktiskt. Under typ 3 timmar så satt och smittade på det jävla vinet. Och,
var det himmelskt gott?
Ja, det var det. Och det var väldigt konstigt, en väldigt märklig upplevelse. Mm. Men också... Det var så här lite högtidligt, för man kände att nu börjar en ny era liksom, i våra liv.
Mm. Ja. Ja, nu tycker Helmer att vi ska vara klara.
Ja, han säger
han har ju varit ett excellent barn, ja, ett poddbarn.
Ganska snällt poddbarn.
Ja, måste jag säga. Tack bästa Cissi Wallin och lille Helmer för att ni ville komma och berätta om er, ja, faktiskt gemensamma historia. I nästa avsnitt så träffar vi super mega media profilen, sjukt svårt att säga det där, Amanda Schulman, och hon kommer naturligtvis in i minsta detalj berätta allt om sina graviditeter och förlossningar.
Jag somnade mellan krystverken
alltså.
Va? Då snackade jag.
Är det sant? Mm.
Sen fick Alex hälla vatten på mig och bara, nu kommer det igen. Jag bara, nej.
Jo. Gud.
Nej, men det var jättekonstigt. Wow. Alltså, jag tror inte de har sett något liknande.
Det har aldrig talat om.
Nej, det är det jag säger.
Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova Fredagspodden med Hanna och Amanda.
Är du otrogen utan att det är dåligt i ditt förhållande?
Mm.
Då ska den personen bort ur ditt liv.
För då är man ju psykopat.
Ja. Det kan vi bara skriva under på en gång.
Och det var ju en sån jag hade.
Exakt. Exakt. Ja. Nej, men är det så att ni har en kris? För en kris kan du inte likställa med er vanliga relation.
Nej.
Alltså istället för att vara så här, du har varit otrogen för fan för dig, jag ska aldrig mer se dig. Så här, alltså, för det är känslan.
Det är
som
klart
man tänker
det.
Så här, så skulle jag vara. Gå! Alltså så. Men om man då tror jag att det är viktigt att man är så här: okej, okay, det var varit otrogen, det är inte så kul.
Då får jag också vara det. Sen ses vi igen.
Men då måste man se till omständigheterna innan man drar på den där jag har nolltolerans till otrohetsgrejen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.